hoppas på friska, stabila djur, som, alltså produktionsdjur som ger oss mycket mjölk och pengar. Som håller längre än de svarta.
Bristande energi eller proteinförsörjning kan orsaka brister i kons hormonbalans.
Men sen är det också att vi kan få in bra avelsmaterial med hjälp av embryon som vi lägger in på våra djur då.
Det dyker upp fina, alltså djur som har fått väldigt höga fina avelsvärden på alla möjliga typer av gårdar.
Jag heter Lena Stang och driver Södra Sveriges lantbruk och Nuntorp mjölk. Jag och min man och vi har 3 barn som också börjar bli intresserade. Här har vi ungefär 185-190 mjölkande i 4 Leli-robotar. Och på Nuntorp har vi 60 mjölkande ungefär på en robot, en Leli också.
Och Peter, du är ju avelsrådgivare här och jobbat. Vad kom vi fram till? Att det nästan är 10 år du har varit avelsrådgivare här på Södra Kär. Om du skulle så här försöka sammanfatta gården och gårdens avelsarbete, vad skulle du säga då?
Det som är speciellt med Södra Kär är att de är väldigt duktiga på det de gör. Kort och koncist. De är duktiga på att sköta kor.
Ja, det måste man ju säga, faktiskt en ypperlig färdighet att ha om man är mjölkföretagare. Du lyssnar på K-podden och i det här avsnittet så beger vi oss till en gård som verkligen har mycket på gång. Södra Kär som ligger mellan Mellerud och Vänersborg. Till gården hör 300 hektar växtodling och de är i stort sett självförsörjande på grovfoder och spannmål. Som du hörde driver Lena och Niklas Stang gården och det är Lena som kommer höras i det här avsnittet tillsammans med avelsrådgivare Peter Jönsson som jobbat länge med gården. Gården som nu bestämt sig för att helt satsa på Procross.
Vi har ju alltid haft, här hemma har vi alltid haft svarta kor och de kan ibland när de blir sjuka ge upp lite grann. Och vi vill ha kor som är lite mer robusta och tåliga, friskare djur liksom. Och därför så hörde vi talas om att Procross fanns och sen Skråmered som blev årets mjölkföretagare körde och lyckades få hög produktion också. Och då satsade vi.
Och vad var det som gjorde att ni, eller vad var det som avgjorde beslutet liksom, så, och gjorde att ni tog steget?
Det var nog när vi var där på studiebesök, både där och på Törland var vi tittade. Och har läst på en del och kände att det blir lite en förändring i jobbet. Liksom. Det är lite som byta jobb i jobbet.
Och de första Procross-kalvarna, de fyller 1 nu ungefär. Att så här långt, hur tycker du, hur har det gått?
Ja, de är härliga att titta på. De är livskraftiga och pigga och fina och de, ja, snälla. De känns hittills bara bra.
Här är ju då första kullen Procross. Första Procross-kullen som står och tittar på oss. Hur tycker du första kullen blev?
Jag tycker de är jättefina. De är pigga och alerta och äter hö och pellets från dag 1 ungefär. De är liksom på hugget. Och kraftiga och fina och ja, inga problem med. Här ute är det just nu, jag tror de är 26 stycken eller någonting. Sen har vi en del inne i gamla lagården också. Och sen är det lite roligt för några av de här Procross-korsningarna nu då, eller Montbelliard-korsningarna. Blir ju bruna istället för svarta. Så de sticker ut lite grann också. Jag tror det ligger någon. Ja, det ligger en där inne.
Hur tror du er Procross-besättning kommer bli?
Jag hoppas att den blir bra. De ser väldigt jämna och fina ut. Och ja, det känns som att det kommer bli en bra omgång. Men det återstår att se.
Egentligen så tänker jag att man ska inte ändra på så himla mycket. Vi är fortfarande ute efter att hitta de bästa hondjuren. För det är de som vi vill använda. Även i korsningsaven om man säger så. Det som kan bli en utmaning med det är att till vår hjälp när vi hittar våra bästa hondjur. När det gäller de renrasiga så har vi ju de genomiska testerna och de avelsvärdena att gå på. Och det har vi inte fått riktigt än på korsningsdjuren, så det kommer att bli en liten utmaning. Men vi kommer att få hitta andra verktyg för att verkligen hitta de bästa djuren att avla vidare på. Det kommer att få bli mer att vi tittar på mödrarna och deras egen produktion.
Inför det här så tittade jag bland annat på vår egen Facebook-sida och ser att ni har ju fått både 14 000 kilos tårta och 13 000 kilos tårta på Nuntorp. Att så här, det är ju liksom högavkastande besättningar, bägge två. Att, finns det någon oro kring att avkastningen kommer gå ner?
Det kan det ju göra, men vi tror ändå att man kan lyckas även med provkrossdjur.
Och om vi ska prata lite då om den här strategin, att hur ser den ut just nu då?
Som det är just nu så kör vi ju svarta djur. Svarta kor semineras med Montbelliard. Svarta kviger semineras med SRB. Röda kviger semineras med svart, eller Holstein då. Och de vi inte ska avla vidare på är ju kött. Så. Har jag missat någon?
Det är så vi jobbar. Alltså strategin att hitta de bästa djuren som vi vill ha morgondagens mjölkko efter. Där har det inte ändrat sig i nuläget i alla fall. Vi tittar fortfarande på samma sätt. Vi kanske lägger lite större vikt vid funktionella egenskaper för att vi kommer att få lite granna på köpet i och med att det är korsningsavel vi håller på med. Så man får lite granna på köpet det här med hälsobiten och dotterfertiliteter och sådana saker bara av att vi korsar. Så nu lägger vi kanske lite mer fokus på att djuren ska vara riktigt funktionella och fungera bra i en mjölkrobot.
Och sen kanske vi är ännu hårdare nu med att djur måste vara bra och mjölkbarhet och även mjölken då. Ja, vad är det mer?
Om man tittar på när man ska provkrossavla så är ju tanken att de tre olika raserna, Holstein och röda, eller Holstein, SRB och Montbelliarder, de ska då bidra med olika delar utifrån sin ras när man ska blanda dem med varandra. Och det som kanske Holstein ska bidra mest med, det är juverexteriör och mjölkmängd. Och då försöker vi välja sådana tjurar som är starka på just det, eller mjölkindex framförallt. Och när det gäller de montbiljarderna, att man verkligen får med att det ska vara plus på mjölkbarhet och flöde och även där produktion och sådana saker. Så när det gäller de röda djuren så självklart, alltså när gårdarna ligger på så här höga produktioner så måste avelsdjuren ha bra djurexteriör, annars kommer inte djuret att hålla för en sån hög produktion. Så det är viktigt i alla tre raserna. Så det försöker vi också titta på de röda, men de bidrar ju också med väldigt bra halter och väldigt fina hälsoegenskaper som vi får med på den röda sidan.
Nu har vi ju pratat om tjurarna, men det viktigaste i mjölkproduktionen är ju egentligen hondjuren. Att så här, nu när ni gör liksom avelsplaner, att när det gäller hondjuren, att vad är det ni letar efter och tittar och prioriterar där?
Det som vi gör när vi letar upp vilka hondjur vi vill avla på, det är att vi utgår ifrån deras totala avelsvärde, att det är ett högt avelsvärde. Och sedan går vi in och tittar enskilt på individerna så att de inte avviker på någon funktionell egenskap som är viktig för gården. Som till exempel mjölkbarhet eller att spenarna sitter för tätt eller att spenarna är för små. För blir det strul med att djuren inte är funktionella så spelar det ju egentligen inte så stor roll hur höga avelsvärden de har. För kan man inte använda dem funktionellt så blir de ju inte så bra i alla fall. Så vi försöker att selektera bort sådana hondjur. Även om de har höga avelsvärden, är de negativa på en funktionell egenskap så avlar vi bort dem faktiskt. Då blir det kött på en sån.
Jag sitter parallellt med Peter och sitter och tittar i vårt managementprogram för Leli då. Samtidigt och kollar hur mjölkbarheten är och hur de har fungerat och ja, alla möjliga egenskaper. Än så länge har det inte varit någon större utmaning, men det kommer ju bli när vi inte har de genomiska testerna sen, då blir det ju svårare.
Och vad tänker du kring det? För de här genomiska testerna är ju en väldigt bra hjälp och ni får ju väldigt mycket info att sen är inte riktigt kunna ha det. Vad tänker du om det?
Ja, det kommer bli en utmaning, men vi hoppas ju att det kommer komma igång så småningom. Att vi kan få de siffrorna också, för de är ju väldigt pålitliga.
Vi har ju fortfarande uppgifter på hur djuren producerar. Och det kommer vi kunna använda oss av i större utsträckning, eller vi kommer att göra det. Och sedan, eftersom gårdens folk här är så himla intresserade av sina kor, så kommer det ju också vara ganska lätt att hitta de här djuren som inte är funktionella. Och då kan vi ju bestämma oss för att är det ett djur som är extra trögmjölkat eller har dålig benplacering, så kan man ju välja att inte avla på den då. En annan utmaning som eventuellt kommer att bli, det är ju det här övergångsskedet från när de första montbiljarderna kalvar och man fortfarande har renrasiga djur i besättningen. För de kräver ju lite olika foderstater. Så det kan bli lite svårare. Men det kommer säkert att lösa sig det också.
Vad är målet med den här omställningen? Och vad hoppas ni på?
Vi hoppas på friska, stabila djur, som, alltså produktionsdjur som ger oss mycket mjölk och pengar. Som håller längre än de svarta.
Hur tänker du att er perfekta Procross-ko kommer vara?
Hon ska producera mycket, vara frisk och vara lite på hugget. Liksom. Inte för snäll och inte elak, utan lagom.
De har varit på rätt väg väldigt, väldigt, väldigt länge. För det var inte igår de blev duktiga mjölkföretagare. Så att de, även om de vill, det är ju också bra att de hela tiden letar efter sätt att förbättra sig. Och det här är en del i det. Men bara för att de har börjat med Procross nu, så var de fortfarande duktiga mjölkföretagare tidigare också.
Ja, vi har jobbat väldigt hårt med avel, och det är ju tack vare Peter innan. Så att vi hade ju en väldigt bra grund att starta med. Och det tror jag är en förutsättning för att köra Procross, att man har bra ordning på det först innan man börjar korsningsavla.
Hur viktigt är det för er, tänker du, att ha ett bra avelsarbete för att faktiskt sen få ett bra slutresultat och ha en bra mjölkproduktion?
Det är jätteviktigt med aveln. Det och foderbiten är ju de två största bitarna, tänker jag. Det måste bli bra med mjölk, och de måste vara friska. De måste ha rätt mjölkbarhet och spenplacering och ben. Allt är jätteviktigt. Så det är en jättestor bit.
Och avelsrådgivningen då? Hur viktig är den i arbetet?
Den är också jätteviktig. Jag hade ju inte gjort detta själv, utan det är Peter som har gjort det största jobbet. Och sen bidrar jag med det jag vet av mina djur. Men det är ju han som har koll på avelsbiten och tjurarna och allt det där.
Och som Lena då sa, att avelsrådgivningen och foderrådgivningen är viktig på en gård. Men de betyder nästan ingenting, skulle jag vilja säga, om det inte är ett bra management. För att vi kan förse gårdarna med hur mycket bra avelsvärden som helst. Men om det inte förvaltas sen, om det blir sämre uppfödningar, om kon inte får en bra foderstat, så kommer hon aldrig kunna leverera utifrån vad hon skulle kunna prestera. Så det är viktigt att tänka på. Utan en duktig mjölkföretagare så blir det ändå inget bra av det.
Det ska alltså bli Procross fullt ut på gården, och en utmaning som ni hörde är att de inte längre kommer att kunna få fram genomiska avelsvärden genom genomiska analyser. Det har hänt grejer sedan vi spelade in, och från och med 6 april publicerar Växa månadsvis genomiska avelsvärden för svenska mjölkraskorsningar av raserna SRB, Jersey och Holstein. Avelsvärden för korsningar med Montbiljard är på gång, men när det här avsnittet släpps så går det inte att säga när de kommer att vara klara. Tidigare har gården använt sig flitigt av genomiska analyser, som du också kan höra mer om i förra avsnittet av Kopodden från Vita Fall, och de byggde strategin kring resultaten från de här genomiska analyserna. Mellan 50-60% av djuren semineras med kött, och på resten av djuren används könssorterade doser. Och både Peter och Lena tycker att avelsstrategin blev både enklare och säkrare med hjälp av de här verktygen.
Mycket, mycket lättare att selektera ut de hondjuren som man vill avla på. Då vet man till allra största möjliga mån att det är den man kommer att få kvigor efter. Och det blir också mycket, mycket lättare att planera sina djurflöden när vi seminerar med könssorterat. Så om man jämför med hur strategin såg ut för några år sedan när vi seminerade mera med konventionella doser, så är det mycket bättre nu, tycker jag.
Verkligen. Det blir ju en större säkerhet, det blir ju ingen chansning, utan när kalven föds så är det ju troligtvis en kviga. Det kan ju i få fall bli en tjur, men för det mesta blir det ju en kviga som man, när man vill ha en kviga. Och det blir en köttbrödsdjur när man vill ha en köttbrödsdjur. Så att det är en säkerhet. Det kommer ju vara samma som det har varit. Vi vill ju ha de vi vill avla vidare på, det blir ju, ska ju bli kvigor, och de vi inte vill avla vidare på blir ju könssorterat, fast yvigt då.
Strategin är upplagd så att vi har räknat ut hur mycket hondjur som behöver, hur mycket nya kvigor som behöver födas på ett år. Och då fördelar vi ut det antalet på så många månader vi har på ett år. Och då blir det ganska enkelt. Vi kommer nu, det som är nästa led i vår strategi är att vi ska göra någonting som kallas för en simhörd. Så fick vi vävt in det också. En simhörd är ett simuleringsprogram som hjälper oss att bli ännu mer exakta i hur mycket behöver vi seminera med exvikebesättningen för att vi ska komma upp i det antalet kviger som ska födas för att det ska täcka rekryteringen då. Och då tar det hänsyn till så många mer parametrar än vad vi kan kanske räkna ut, och den hämtar siffrorna ifrån gårdens eget, om man säger så. Så det är väl nästa led i hur vi ska utvecklas här, tänker jag.
Och att jobba på det här sättet och ha med det här liksom i... För nu fokuserar vi ju på avelsarbetet, liksom, men om vi tittar på hela verksamheten, att vad har det gett för effekt på hela produktionen och på hela verksamheten?
Ja, det är ju att vi får inte sådana svängningar i att vi kanske får 10 kvigor en månad och 20 nästa, utan vi får ganska jämnt det vi ska ha varje månad. Det blir en större säkerhet i vad vi har. Som yvik till exempel då, så då, det blir ju bättre att få en att man vet att det blir en köttrastjur, för den betalar sig ju bättre.
Ja, och det kan vi ju säga också då, när det gäller när vi seminerar med kön, eller yvik då, kött, så seminerar vi kvigorna med angus och alla kor med limousin då, för att det blir större kalvar med limousin, och det vill vi inte ha på kvigorna. Det blir också ett mycket snabbare avelsframsteg på gården om man kör exvik och yvik än om man chansar då med konventionella, så tar det ju tid innan man når lika snabbt fram.
Om man lyssnar på det här och man är en mjölkbesättning som inte kanske har använt sig av det här tidigare i sin besättning, men ändå är nyfiken, att så här, hur börjar man då?
Jag skulle generellt säga att man ska börja med att genomiskt testa sina kvigor som föds. Och det är för att du ska få en högre säkerhet på dina avelsvärden. Och det är någonting som, när jag sitter och diskuterar det med en kund, så är det ordet som kommer tillbaka hela tiden. Det är ordet säkerhet. För om man inte har genomiska avelsvärden på individerna, så blir det för låg säkerhet på avelsvärdena. Det är en jättestor skillnad. Till exempel på det som har med mjölken att göra på ett djur, avelsvärdena för mjölk, så kan det skilja. Vi är uppe på Holstein nu på över 70% säkerhet på att siffrorna verkligen stämmer på både hon och handjuren. Det är inga 100-procentiga siffror, men om du inte tar genomiska tester så kanske du är nere på 20% säkerhet. Så det är absolut att man ska börja med att genomiskt. Och när du börjar och genomiskt testa, du får högre säkerhet på dina avelsvärden, så blir det mycket lättare att bestämma sig för att seminera de bästa med könssorterat, för att siffrorna stämmer mycket, mycket bättre.
Ibland får man ju tvillingkvigor som föds, och då hade man inte haft de genomiska värdena, så hade man tänkt att de är ungefär lika bra. Och så kan man ju se att siffrorna skiljer sig. En kan ju ligga jättelågt i NTM och den andra är jättehögt, och det är samma mamma och samma pappa. Så att det är verkligen en stor säkerhet i de genomiska värdena.
För att det verkligen ska funka med taktiken att gå över till könssorterade doser, så behöver fruktsamheten också vara bra på gården. När jag var i Vänersborg träffade jag även två av mina kollegor som jobbar med just fruktsamhet och som vet att den kan påverkas av flera olika saker.
Jag heter Mariette Düringhoff. Jag är djurhälsoveterinär i Vänersborg.
Jag heter Anneli Karlsson och jobbar som fruktsamhetsrådgivare i Vänersborg.
Fruktsamheten påverkas av många olika faktorer, inte bara på ett positivt sätt men också på ett negativt sätt. Till exempel dåligt klövhälsa. Om en ko är halt kan det vara så att hon inte visar lika tydlig brunst eller bristande energi eller proteinförsörjning kan orsaka brister i kons hormonbalans. Eller en dåligt allmän hälsa. Då kan man tänka sig sjukdom men också stress av olika anledningar. Men även bristande mineralförsörjning kan påverka kons fruktsamhet. Så det är många faktorer som påverkar fruktsamheten. Så det är inte bara en lösning och inte bara en orsak. När jag jobbar ute på gården med specifik fruktsamhet då... Det gör jag till exempel på tillsynsbesök av djurägareseminörer. Och då plockar jag fram växtars fruktsamhetsrapporten som sammanställs av de fruktsamhetsrelaterade siffrorna sen senaste 12 månader. Då kollar jag till exempel på inseminationsprocent. Och det är ett mått för uppskattning av hur stor andel av brunsterna man lyckas upptäcka och seminera på efter första inseminationen. Och målet är att den ska ligga över 80%. Men median här på växa ligger ungefär på 50%. Om gården ligger under median då kollar jag vidare hur brunstpassning sker på gården. Sen kollar jag på dräktighetsprocent på insemination de senaste 12 månader. Och detta är en markör för djurets potential, inseminationsteknik eller rutiner, brunstkontroll och utfodring. Och om det visar sig att gården ligger under målet, då kollar jag hur gårdens rutinen angående semineringsteknik och rutinen ser ut. Sen kollar jag till exempel på energiförsörjning som visas i min gård. Under energiförsörjning kring kalvning. Och då får jag redan en hum om det brister där. Även en ordentlig undersökning av ej påbörjade kor, tomma kor, omlöpare och så vidare kan ge svar på vilka störningar det gäller på gården. Och där får jag också information från de som dräktighetsundersöker på gården. Till exempel Anneli, min husdjurstekniker här i Vänersborg. Och det är jätteviktigt att vi samarbetar om detta.
När jag dräktighetsundersöker så använder jag ultraljud. Och jag brukar försöka känna på kor gärna innan 40 dagar. Innan de brunstar om, runt 42 dagar. Och det är... Även en bra service för djurägaren att inte låta korna gå för länge utan att känna på dem. För det är också någonting som inte är så bra för fruktsamheten att tomma djur inte blir åtgärdade. Så om jag hittar en ko som inte är dräktig så brukar jag kolla på äggstockarna med ultraljudet och se om jag hittar någonting där som jag tycker ser onormalt ut. Då vidarebefordrar jag ibland till Marget. Så vad jag känner. Och ibland så jobbar ju gården med en annan veterinär. Kanske än de vi har på växa. Och då är det bra för djurägaren att han kan återkoppla till den veterinären då. Så djuret kommer igång igen. Sen är det ganska svårt med fruktsamhetsstörningar och äggstockar. Och det är ett ämne som är väldigt svårt och jag tror att inte någon är fullärd inom det. Även de djuren som inte har visat brunst försöker jag gå igenom med djurägaren då. Så att de inte sticker iväg för långt i dagarna och att de kanske blir utslagna ur besättningen på grund av den anledningen då.
Det flesta som Anneli upptäcker är cystor. Ja. Och det kan vara ett tecken på bristande energiförsörjning. Då brukar vi koppla en foderrådgivare och kolla om man kan anpassa foderstarten på just den besättning. Så man försöker alltid gårdsanpassa. Det finns, precis som Anneli sa, det finns ingen fast lösning för problemen. Det är viktigt att man gårdsanpassar.
Ibland är det ju så att djuren visar bra brunster men de blir inte dräktiga. Och då får vi liksom vara lite detektiver och kolla lite mer vad som händer innan djuret blir seminerat. Är det en bra brunst? Vad har djurägaren för rutiner för laddning eller den som seminerar? Är det långt att gå till djuret till exempel när man har tinat dosen? Spelar också roll om det är kallt och dragigt där man laddar. Hygienen på sina semininstrument och även dostinare är en klassisk fälla. Där ser jag ofta på gården att det är en behållare som står och ska vara ungefär 35 grader varm. Den temperaturen vi vill ha när vi tinar doserna. Och ofta så står den på jättemånga dagar i sträck och kanske flera veckor. Och att det inte är så noga att man byter vatten. Och det är ju en väldigt trivsam miljö för bakterier och vara i. Töm vattnet varje dag och se till att den är ren och snygg och även dina andra semininstrument. Sen är det ändå viktigt att när man seminerar djuret, det är självklart lättare att djuret står helt still och att man står i bra höjd, att man använder pall till stora djur och så. Det är självklart lättare att jobba med djuret när det står helt stilla.
Det var alltså fruktsamhetsrådgivare Anneli och djurhälsoveterinär Marjet i Vänersborg. Förutom att driva två mjölkbesättningar och genomföra en ProCross-satsning så är Södra Kär också en så kallad donnagård. Och vad innebär det egentligen? Peter förklarar.
En donnagård är en gård som tar emot ett antal kvigor varje år som Viking Genetics äger. Det är kvigor som Viking har köpt in, som Viking äger, men de behöver stå på en gård där vi kommer att jobba med ET, alltså embryospolning på de här. Och det är ju de allra, allra bästa kvigorna som föds varje år som Viking förhoppningsvis får möjlighet att köpa in. I grova drag kan man säga att en donnagård är egentligen indirekt en spolstation för Viking Genetics. Och vi har ungefär 4 stycken sådana här donnagårdar i Sverige just nu. Tidigare så såldes ju de allra bästa kvigorna som Viking köpte in till Finland när de skötte om spolningarna i Finland. Men nu har vi fått möjlighet att behålla dem här i Sverige, vilket också ger möjlighet för de kunderna som säljer sina allra bästa kvigor till Viking också har möjlighet att köpa tillbaka kvigorna sedan. Det som faktiskt har gjort att de har blivit utvalda till att bli de här allra hetaste kvigorna som Viking verkligen hade velat köpa in, det har faktiskt inte bara att göra med hur de är rankade efter sin pappa. De allra flesta gångerna så är de rankade bland de allra högsta. Det kan vara den bästa dottern efter en tjur eller den andra bästa dottern. Men det kan också vara andra egenskaper hos kvigorna som gör att de är väldigt attraktiva att få fler avkommor efter. Det kan vara att de har hornlösa anlag. Det här med olika kasiner i deras mjölksammansättning har en jättestor betydelse nu för Viking Genetics som man kanske inte tänker på nere på gårdsnivå, men som blir väldigt viktig. Till exempel det här med A2-mjölk som är så stort i världen men inte så stort i Sverige nu. I kombination med höga avelsvärden. Så det är mycket som ska stämma för att bli en sån här donna. Vi ställer väldigt höga krav på de besättningarna som får bli donna-besättningar. Det behöver vara väldigt bra management. De får gärna ha erfarenhet av ET-arbete sedan tidigare.
Lena, för ni är ju en av de här donnagårdarna. Så här, vad har det inneburit för er?
Vi har ju först och främst fått ta emot dem i ett karantänstall. Och sen så får vi dem till den platsen där vi ska ha dem. Och sen innebär det ju att vi behöver ha mycket koll på dem. Och mycket brunstpassning. Och mycket, väldigt mycket kontakt med Peter för att göra scheman och allt möjligt. Så. Egentligen så är det ju det jag gör med donnorna är ju mycket samma som jag gör med mina egna kvigor. Jag håller koll på brunster, jag håller koll på hur de mår och ser till att de har bra mat och allting. Sen är det ju lite mer, eftersom det blir regelbundna spolningar på de här djuren, så blir det ju lite mer att hålla koll på med alla sprutningar och semineringar hit och dit.
Hur kommer det sig att ni ville bli en av de här gårdarna?
Vi har ju spolat en del embryon på våra egna djur, både här hemma och på Nuntorp tidigare. Och så pratade vi med Peter och vi har en bra kontakt och det har fungerat med ordning och reda åt bägge håll. Så att det kändes som att det var ett spännande steg och en möjlighet att kunna få in bra avelsmaterial i vår besättning.
Ja, för det skulle också bli min nästa fråga. Att så här, vad tänker ni att det här kan liksom ge er och verksamheten?
Ja, dels så får vi en ersättning för att vi gör detta arbetet. Men sen är det också att vi kan få in bra avelsmaterial med hjälp av embryon som vi lägger in på våra djur då.
I slutet av januari när jag besökte gården hade cirka 10 kvigor från Viking Genetics flyttat in för att vara donnor på Södra Kär. Där spolas de regelbundet och embryon läggs in. Men hur går en spolning faktiskt till? Vi på Växa jobbar inte bara med kvigor på donna besättningar och egentligen så spolas det fler djur på gårdar som inte är donna besättningar, menar Peter.
Man väntar till djuret är könsmoget och börjar visa brunster. Och sedan så går hon igenom en hormonbehandling som gör att hon kommer att producera och avlossa fler ägg än hon skulle ha gjort naturligt. Hon semineras precis som vanligt, men 7 dagar efter semineringen så kommer jag eller någon av mina kollegor ut som också spolar. Vi är ju nu snart 3 stycken spolteam i Växa Sverige. Man går egentligen in med en kateter där vi sköljer igenom livmodern. Och vätskan som kommer tillbaka passerar ett filter. Och där fastnar då förhoppningsvis de här embryona som ligger där inne. Och efter lite laboratoriejobb under ett mikroskop så letar vi upp de här embryona. Och de tvättas, dras upp i strån och läggs in på andra mottagare istället då. Och det fungerar otroligt bra även alltså ute på en... På gårdsnivå. Vi kan göra hela proceduren ute på gård.
Det är otroligt att, att en sån process kan göras i gårdsmiljö. För det är ju ändå, det är ingen ren... Man kan tänka sig att det skulle vara ett sjukhusrum ungefär med sterilt och så. Men man står ju i ladugården och gör själva spolningen. Och Peter sitter på vårt gårdskontor med mikroskop och sköter den biten. Och sen lägger vi ju en färska embryon på dem vi har förberett som mottagare. Eller så fryser man ner och lägga in frysta på andra djur senare.
Hur många embryon brukar ni lägga in på era egna djur då? Ungefär?
Vi har lagt in kanske 2 eller 3 per spolning. Det är lite olika, ibland har vi lagt in ännu fler. Men någonstans 3 stycken kanske då.
Det har ju lite grann att göra med att vi spolar på den här gården så himla regelbundet. Vilket innebär att vi hinner liksom inte få fler mottagare inför varje spolning som vi kan lägga in embryon på. Hade vi lagt in mer glest så hade vi haft fler kvigor att välja på. Men nu när vi spolar så regelbundet så vissa spolningar som jag kommer hit och gör så har de ingen möjlighet att tillhandahålla med en enda mottagare. Men då har vi faktiskt en granngård där också som också är en så kallad recipientgård som tar emot en del av de här embryona. Då... Ibland så åker vi till den gården och lägger in embryon färska också.
Och att då kunna faktiskt lägga in liksom embryon från de här superkvigarna som är ändå jättehögt rankade. Att så här, vad gör det då för liksom ert eget avelsarbete? Eller avelsframsteg kanske man ska säga.
Ja, det leder ju till att vi får väldigt fina kvigor förhoppningsvis när de väl är födda. Eller en tjur som vi får bra betalt för kanske. Eller kanske till och med blir insatt i semin så småningom.
Att en sak som Peter, du sa i alla fall till mig tidigare som du tycker är ganska spännande just med det här med spolkontrakt är att nästan vilken gård som helst kan få ett spolkontrakt. För det här är ju någonting som man kommer se om man gör sådana här genomiska analyser.
Ja, men det stämmer det. Tidigare så som det pratades lite grann om förut att det var mest de här avelsintresserade gårdarna som höll på med spolning och sådana här grejer. Men de här spolkontrakten som dyker upp efter att hondjur skrinas som vi kallar det när man har tagit genomiska tester på dem. Så har vi sett att det dyker upp fina, alltså djur som har fått väldigt höga fina avelsvärden på alla möjliga typer av gårdar. Så den möjligheten finns hos alla nu. Det som är viktigt att tänka på i alla fall, oavsett hur stor gården är eller om man har spolat tidigare eller spolat flera gånger tidigare, är att för att lyckas med sina, för att få bra resultat med sina embryoarbeten på gården är att man har ännu bättre koll på sina kalvar, att det blir bra uppfött, att ungdjuren har det bra så att de här avelsdjuren får de allra bästa förutsättningarna när man ska jobba med sådana här saker.
När de har spolats klart och de kvigorna som inte köps tillbaka av originalägaren, eller man ska säga, de har ni också möjlighet att köpa loss om ni skulle vilja. Hur har ni tänkt kring det?
Det tänker jag nog att vi förmodligen kommer göra med de allra flesta. Men det är ju ett sätt att få in bra, som redan är födda, bra avelsmaterial också. För att det är ju embryon man lägger in. Det kan ju bli tjurar och det kan bli kvigor och det dröjer ju innan de är stora. Så att, jag tänker att om vi fortsätter med det här så kommer vi få in ett bra tillskott av avelsmaterial. Plus att man får ju se det i ett större perspektiv också, att vi får ju fram, det kommer ju komma fram bra djur som kan ge tjurar som blir bra, som vi har nytta av, alla har nytta av i aveln. Så att det, om man inte bara ser till sin egna gård, så alla kommer ha nytta av det.
Det säger Lena Stang som driver Söderkär tillsammans med sin man Niklas. Vi hörde ju också ifrån avelsrådgivare Peter Jönsson. Det var allt från Kopodden för den här gången. Alla avsnitt hittar du på kopodden.se och där poddar finns. Vi hörs!